Ja, men vad underbart. Vad stor tacksamhet till att vi kan få ta ett offer här. Det är ju så att vi har jättestora utgifter. Och vi är mitt inne i skördetiden. Skördetiden är väl kanske den mest kostsamma tid, eller hur? Har vi några bönder här? Ja, just det. Ja, det är bra. För 37 år sedan så mötte jag Abby. Och ja, jag gick in på Livets Ords kyrka en onsdag kväll. Och där var den här lilla korta svarta mötesvärden som öppnade dörren och sträckte fram handen. Och så med lite gnistrande ögon så sa hon: välkommen till kyrkan. Och mitt hjärta tog ett par lopar och sen var jag lost. Och har varit i 37 år. Vi firar 36 år till augusti som gifta. Och när vi under vår förlovningstid så bad vi Gud och sökte efter en livsvision. Vi var ju mitt inne i den här Livets Ordsväckelsen och det var verkligen en väldigt intensiv tid. Och då var det ju, vi talades ju mycket om att du behöver ha en vision för ditt liv. Och då trodde ju vi på det. Och när vi frågar Gud efter en vision, då ger han det. Och den vision vi fick, det var: nå de onåda, hjälp de hjälplösa. Det är inte två visioner, det är en vision. Men det är två ben på den här visionen. Nå de onåda, hjälp de hjälplösa. Och det som är fantastiskt när Gud talar, det är ju att det blir som han har sagt. Om vi sätter tro till det han har sagt. Och alltså är lite banala kanske. Vi är inte tvåfaldiga, vi är enfaldiga. Utan vi tror på det Gud har sagt. Så blev det ju så. Och de senaste 21 åren så har vi levt i den här visionen. Det är också fantastiskt att när du bestämmer dig, för det handlar ju om att bestämma sig. När du bestämmer sig att följa den visionen som vi upplevde Gud tala, så har också profeter kommit in med jämna mellanrum och gett oss bekräftelser på. Jag glömmer aldrig när Roger Larsson tar... Vi hade tagit hand om honom i 4 dagar på en kampanj. Och sen på söndagmötet så är vi i församlingen. Och det finns en svart människa som står bredvid mig. Och sen kommer han till mig så här: har du din fru här? När han gick in i anden så var han helt borta, va? Då var det bara det som gällde. Och på något sätt så var det ju det ett bevis för oss att han talade verkligen i anden, va? Förstår du vad jag menar? Ja, och jag blev ju liksom, men Roger, hon är ju där. Hon har lagat mat till dig i 4 dagar. Ja, just det. Och då sätter han igång och så säger han, det här var när vi fortfarande bodde i Borås. Så säger han: jag ser er gående på den etiopiska röda, nej inte ens Etiopien, han sa i den afrikanska röda jorden. Och så börjar han att profetera. Fantastiskt roligt. Man måste inte få bekräftelser, men det är fantastiskt roligt när de kommer. Men har du ett tilltal, har du en vision, tro på den visionen. Och det har vi gjort och det har resulterat i att de senaste 21 åren så lever vi i nåd och onåda, hjälp de hjälplösa. Vi har Joshua Campaign där vi sätter upp stora fantastiska kampanjer. Vi ser... ja, vi ser faktiskt miljontals människor komma till tro. Du tror att jag överdriver, men det gör jag inte. Utan det är sanningen. Vi har genom de här åren har vi sett drygt någonstans mellan 5,5 till 6 miljoner människor komma till tro. Det är ganska häftigt. Ja. Men det är bara Jesus som ska ha all ära. För det kan inte, jag kan inte frälsa en mygga om det vore så. Men Jesus kan göra det genom sitt ord. Och vi har fått nåden att vara med i det. Vi har också Family Mercy House. Alltså ett barmhärtighetens hus där vi hjälper fattiga kvinnor och barn. Vi har genom åren sett några hundra kvinnor som har gått igenom en enkel praktisk utbildning. Vi har säkert sett just nu har vi 160 barn inne i den här våran fadderbarnsprogram. De är med oss fram till de går ut skolan eller gymnasiet eller påbörjat utbildning, gymnasium eller till och med universitet. Vi har haft 7 stycken genom de här åren som har fullgjort universitetsexamen. Hade varit helt omöjligt om de hade behövt, för många barn skickas ut kanske i tidiga tonåren eller kanske ännu tidigare att arbeta för att försörja familjen eller vara med i att försörja familjen. Med våra fadderbarn så hjälper vi lägger på en sån nivå att det hjälper inte bara barnet utan hela familjen lite grann. Så här. Och vi har sett visionen gå i fullbordan. Vi har 2 organisationer, det är Joshua Campaign och Family Mercy House. Det är fantastiskt att få bara vara en del utav när Gud har, och det är bara att vi har sagt ja till vad Gud har sagt. Men grejen är att vi har inga stora fantastiska givare. Utan framförallt våran, alltså vi har ju 20-tal anställda va. Och det är ju som arbetsgivare då prioriterar du alltid dina anställda. För utan anställda kan du inte göra någonting. Det är helt och hållet trosdrivet det här organisationerna. De senaste 2 åren var det till kampanjerna. För, alltså i år gör vi 8 kampanjer. En kampanj kostar, den billigaste kostar 25 000 dollar, 250 000 kronor. Så vi pratar om 200 000 dollar, lite omkring 2 miljoner, bara på kampanjer. Vi tänkte vi skulle lösa en kampanj här idag. Ja, trosfriska är vi. Men kanske vi kan hjälpas åt lite grann, en bit på vägen. Och jag kan inte annat, jag skriver i det nyhetsbrevet som kommer ut nu i veckan här som kommer. Så skriver jag där att jag kan inte åtgärda någonting, för jag har ingenting. Men jag vet att vi tjänar en levande Gud som kan ge 30-falt, 60-falt, 100-falt tillbaka. Och framförallt att man, om man investerar i människors liv. Ja, jag ber inte till mig själv utan jag ber till människor. De här barnen, kvinnorna. Idag har vi 21 kvinnor som går på utbildningen. Många av dem är, vad heter det, illiterates. Alltså de är analfabeter. Kan inte läsa och skriva. Kan knappt skriva, några kan skriva sitt namn, men det är allt. De ger vi en enkel praktisk utbildning på hårsalongen, inklusive manikyr och pedikyr. De får lära sig symaskinen och så får de lära sig att baka. När man inte kan läsa så är det inte lätt att göra en tårta eller följa ett recept. Men när man får lära sig det utan till och så lyckas, vilken glädje det är. Kan du fatta? Ja. Så att allt ifrån det här stora, mäktiga med 40-50 000 människor till den lilla kvinnan med barnet. Ja, det är väl det som är evangelium, är det inte det? Ja, jag tror det. Vill du vara med i detta så är vi jättetacksamma. Jag vet inte om det går lite till omkostnaderna här också eller får vi alltihopa? Ja, du får vi. Ja. Kan du lägga på lite till? Nej, jag bara skojar. Men Var det bra så? Ja, det var bra. Vänta, men jag glömde en sak. Du, vet ni vad? Jag har mötesvärden. Kan du ställa dig upp? Jag har en sån här. Om du känner så att jag har inte tillräckligt med kontanter. Eller att om du skulle vilja gå in som en månadsgivare till framförallt Family Mercy House. Så kan du ta en sån här. Vill du lyfta din hand och vinka lite? Kan du få se våran webbsida och det är någon som vinkar där? Och är det ingen fler? Nej. Ja, en till här. Du kan ju dunka ut lite grann så kan du ta med dig den här hem och så tänka på det om inte annat. Skulle du vilja ha ett fadderbarn? Och hon räckte upp handen där också. Ja, i långt mörkt hår. Eller? Du, ett fadderbarn. Och det... Ja. Kan du tänka dig att få gå in och förändra ett barns liv? Vi har som sagt ungefär i dagsläget 160 barn. Det kostar inte mer än 250 kronor i månaden för att kunna totalt förändra ett barns framtid. Kunna få lite bra mat, näringsrik mat. Och framförallt att kunna gå igenom. Vet du att det finns familjer som låter barnen äta i skift. Den som fick frukost får inte kvällsmat och den som fick kvällsmat får inte frukost. Det är den verklighet som finns i Etiopien idag. Vi vill försöka, vi kan inte hjälpa alla, vi kan inte hjälpa jättemånga. Men vi vill hjälpa dem som vi kan. Och skulle du vilja vara med på 250 kronor i månaden så är det jättevälkommet. Ta en sån här lapp, gå hem och be över det. Och så, eller också lämna in den redan idag. Jag kan bara säga att det är en gudstjänst. Ja, nu är jag klar. Du, det kanske jag kan få ge en liten reklam om också. Ifrån den 14 till den 19 juli så är vi på Hjälmaregården och har en fantastisk sommarkonferens. Otroligt vackert vid Hjälmaregården. Från den 14 till den 19 juli. Ja. Mm. Amen, underbart. Alltså en väldig innerlighet i lovsången. Tack ska ni ha, underbart. I love it. Det är inte alltid man behöver ha ett stort band. Utan det räcker med lite gitarrer och trummor och, eller vad det heter. Och så flygen då. Underbart. Det är innerligheten i lovsången, det är det som förlöser kraften. Vet ni vad? Jesus är här. Ja. Jag är så glad att vi fick den här första sektionen. Vi kunde proklamera Guds ord och bygga en plattform i den heliga ande. Och låta bara tron växa sig stark i våra hjärtan. Och jag tror på att det Bibeln säger om tron, för att den rättfärdige ska leva av tro. Och vi konstaterar det här att vi kan inte bli rättfärdiga av våra gärningar, utan vi behöver, för vi är lagöverträdare allihopa, hela bunten. Och vi behöver en frälsare, halleluja. Vi behöver nåden, vi behöver inte rättvisa, utan vi behöver nåd. Ja. Och det är så underbart att få leva i nåden, annars så blir man som en fiolsträng och går och försöker att balansera på det som är rätt och rättfärdigt. Men när man kan slappna av, och det är inte en biljett för att synda, men det är en biljett för att kunna komma in i trons vila. Och jag tror att ju mer vi som församling kommer in i trons vila, kunna leva i tro och fungera i den tron som vi ser i skriften, ja, då kommer vi också att förlösa ännu mycket mer utav det övernaturliga. Halleluja. Och det är något som jag vill se. Det är någonting som jag kanske mer än någonting annat har präglat min tjänst och mitt arbete. Det är att vi får se det övernaturliga fungera i verkligheten. Ja. Och då kan man ju fråga sig så här. Om det nu sker så mycket genom att åka ett flygplan i några timmar, och så sker det så mycket där, varför sker det så lite här? Den frågan har jag fått många gånger. Och den frågan är någonting som jag har burit på, jobbat med. Jag har själv frågat Gud många gånger. Varför är det så lätt att få mirakler i Afrika, och så är det så svårt i Sverige? Jag gör så här, för jag tror inte på de uttryckerna. Jag håller på att sopa rent i mitt sinne att de uttryckerna ska inte existera. Amen. Ja, för att jag vet att Jesus är densamme i Afrika som man är i Sverige. Ja. Så med de tankarna kommer jag jobba med oss lite grann. Jag ska inte hålla på så där jättelänge. Vi ska gå in i en stund utav bön och förbön. Och så ska vi tro att Gud, för jag tror att Gud, jag är så banal att jag tror att Gud kan göra saker här idag. Men jag skulle, vet du vad, jag börjar där vi avslutar. Så jag behöver gå tillbaka till Hebreerbrevet. Och så ska jag läsa där som vi avslutar tidigare. Och det är Hebreerbrevet, det 10:e kapitlet och vers 19. Bröder, säger det där. Men vet du vad, det innefattar ju alla systrarna också. Ja. Bröder och systrar, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste. På den nya och levande vägen som han har öppnat för oss genom förlåten. Det vill säga sitt kött. När Jesus dog på Golgata kors så sträckte han ut händerna. Och så sa han, det är fullbordat. Halleluja. Han skapade den här nya och levande vägen som vi kan få gå på. Och det är någonting som vi får göra i tro. Vi får gå. Och jag tänkte på den här röda mattan som ni har lagt ut här. Den kanske symboliserar Jesu blod. Kan det vara så? Eller är det för att ära predikanterna att få gå på den röda mattan? Nej, jag tror att det är Jesu blod, va? Att vi får gå rentvättade genom Jesu blod. Komma inför Gud Fader, den allsmäktige. Stå inför honom. Kan du tänka, han som har skapat himlen och jorden. Han som har satt stjärnorna på plats. Han som talade till bergen och de kom till. Han som sa till fåglarna att bli till. Han som sa till trädena att stå på plats. Han som är skaparen av himlen. Vi får den möjligheten att gå inför honom. Och där frimodigt inför tronen. Stå tillsammans med Gud. Ha, oh. Du som missade de första, du skulle varit med här lite grann. Jag höll på i Galaterbrevet. Och jag tror att Galaterbrevet kommer fram i väckelsetider väldigt mycket. Jag vet inte varför Gud har lett mig till Galaterbrevet. Men jag har tillbringat flera veckor, några månader i Galaterbrevet. Och ser hur Paulus jobbar med det religiösa sinnet hos judarna. Handlar ju om omskärelsen och den religiösa traditionerna som judarna lever i. När budskapet i Kristus är att vara fria genom Jesu blod. Och inte bundna till det gamla lagens förbund. Ganska intressant vid ett tillfälle där i Galaterbrevet 5 så säger han att de som predikar omskärelsen, jag önskar att de skär av sig till avstympning. Oj. Ja. Hur han gör upp med det och skakar det religiösa sinnet. Va? Och här tror jag att vi har en jättenyckel för dig och mig. Som har varit kristna lite längre. För att på något sätt. Får jag tala sanning idag? Vet du, som evangelist så reser jag ju runt från plats till plats på många olika sammanhang. Men även i Afrika och även Etiopien är ju ett av de länderna där evangeliet är ganska nytt. Om vi pratar 30 år knappt. Ändå är det så att där evangeliet har varit känt lite längre. Vet du? Alltså det här är, ja, det är jobbigt alltså. Där evangeliet har varit känt längre, där är det svårare att få mirakler, under och tecken. Än när du kommer till platser där det inte någon känner till om evangeliet. Där är det lätt att se miraklerna. Ja. Kan någon förklara det för mig? Så får du gärna komma fram här. Men det är sanningen, va? Och vad är det då med det religiösa sinnet som gör att ju mer vi vet, ju svårare är det att få se det mirakulösa? Och jag Jag skäller inte på någon. Jag bara ställer frågan ut till oss här. Men på något sätt så har Gud lagt i mitt hjärta. Jag tror att vi ska se samma mirakler i Sverige. Jag tror att vi ska få se, uppleva Guds kraft på ett sätt. Inte bara det här liksom lite religiöst väckelse, utan konkreta mirakler. För att jag tror att Gud vill demonstrera sin kraft. Jag tror att han vill demonstrera, visa Sverige vem han är. Och jag väntar på de tiderna och stunderna. Och jag säger, hoppas att han gör det i min livstid. Hoppas, jag har fått se det på andra platser. Jag vill också se det i Alingsås. Jag vill också se det i Sverige. Jag vill se att blinda får sin syn och att döva börjar att höra. Vi har sett vid några tillfällen en enstaka här och där. Men i Afrika så ser vi det. Speciellt när vi går till de nya platserna. Kommer precis, jag åker ju fram och tillbaka hela tiden. Jag har varit i Sverige på måndag. På onsdag blir det 2 veckor, men jag åker på måndag igen. Så knappt 2 veckor. Men då var det veckan, vad blir det? Jag blandade ihop veckorna. Men veckan före så var jag i en plats. Nej. Vi har haft så många kampanjer så att jag blandade ihop. Men det är bra att vi har världen idag. För att vi var i världen, då kan jag hålla koll på det. Det var i slutet på februari så hade jag med mig Göran Duveskog från Trosgnistan och vi åker till en stad som heter Kokosa. I den här staden har vi varit och knackat på dörren. Vi har en god vän, en evangelist som bor där eller kommer därifrån, och han har bett oss vid flera tillfällen att komma dit och sätta upp den här kampanjen. Och vi har varit och knackat på dörren och fått nej efter nej efter nej under de senaste 4-5 åren. Det har varit en muslimsk administration och borgmästaren är muslim och polismästaren är muslim. Och vi har fått nej efter nej efter nej. Hela staden och hela regionen där är ungefär 70% muslimer. Och sen har du då några ortodoxa och så har du en evangelisk kyrka också. Men den evangeliska kyrkan har levt tillbakadraget, nedtryckt. Och den muslimska majoriteten har varit verkligen, verkligen tryckt ner församlingen. Och många har bara gått och hukat sig och levt under det här betrycket. Till och med var det så här att de kristna ledarna, de sa att nu kommer vi dit då. Ja. Och för ungefär ett år sedan så fick de en ny borgmästare. Och en borgmästare som var då evangeliskt troende. Och då passade vi på och vi fick ett tillstånd. Och vi har nu de senaste då, under 5 månader så har vi planerat att sätta upp den här kampanjen. Och vi fick till en kampanj där vi hade över 35 000 människor. Eller 35 000 säger vi. Vi ska inte överdriva utan vi ska underdriva. Och så får Jesus visa verkligen vad sanningen är. Men vi säger, det var 35 000 människor på fältet. Och då säger ledarna så här. Vad fantastiskt. Vi visste inte hur många vi var. Och då såg de så här. Till och med människor som går med muslimska, traditionella, religiösa kläder för att de är rädda för förföljelsen. Men nu kommer de till kampanjen. Jag vet inte om de blir frälsta där eller om de har varit frälsta. Men nu har vi åtminstone 35 000 frälsta i Kokosa. Halleluja! Vi har 2000 nya lappar som vi har skrivit på. Så vi vet inte alla andra. Men Gud har gjort ett helt fantastiskt, bara ett ingripande i den här staden. Och vi bara fick stå där och vara med i det Gud gör. Halleluja! Visst är det fantastiskt? Ja, och vilken uppmuntran det var för kyrkan. Det är både den lutherska kyrkan, alltså ifrån avknoppningen ifrån EFS. EFS har gjort jättemycket arbeten, fantastiska arbeten i Etiopien. Och idag heter den församlingen Mekane Jesus. Och de är störst i den här staden. Och de gick med sina prästkragar och så vidare. Men talade i tungor och kastade ut onda andar. Halleluja! Underbart! Och nu blev de ju så enormt glada när de fick se hur många de är. De har ju inte kunnat samlas på detta sätt tidigare. Och bara att du kan vara så många, det är en maktfaktor. Halleluja. En utav den anledningen tror jag varför vi ser så mycket i Afrika, det är att det finns en desperation. Många gånger så har du kanske ett område med 200 000 invånare och du har en sjukstuga som är öppen 3 gånger i veckan. Du kan tänka dig, va? Och så kommer vi och så säger vi att Jesus lever. Han är densamma igår, idag och så i all evighet. Han är här just nu. Och säger vi att om du ber till honom då kan du bli frisk. Vet du vad som är skillnaden på Sverige? De tror på det. När vi säger så tror de, tar de emot. Kan jag? Då vill jag ha det. Och det leder mig till detta bibelordet. Och lyssna här. Det här tror jag är en nyckel idag. Med tanke på det vi har sagt tidigare också. Så säger Johannes i första Johannes brev, den 3:e kapitlet. Så här. Vers 21. Nej, men vi tar från 18 faktiskt. Kära barn, låt oss älska. Inte med ord eller fraser. Utan i handling och sanning. Kärlek syns. Kärlek visar sig. För man gör någonting. Apostlarna sa. Vi kan inte låta bli att tala vad vi har sett och vad vi har hört. Det, kärleken till Gud, kärleken till Jesus. Den visar sig i handling och i sanning. Då vi vet att vi är av sanningen och vi kan inför honom övertyga vårt hjärta. Jag ska komma mer till det sen. Lyssna nu. Sätter ni upp det här på? Nej, det gör ni inte. Utan ni får läsa innantill och så lyssna nu då. Då vi vet att vi är av sanningen och vi kan inför honom övertyga vårt hjärta. Låt det här sjunka in. Tänk på det här. Övertyga vårt hjärta. Vad det än anklagar oss för. Övertyga dig själv. Att vad det än anklagar, vad ditt hjärta än du anklagar dig för. Är Gud större än vårt hjärta. Och han vet allt. När man säger till människor ibland och kanske till barn. Gud ser dig. Så blir man rädd. Men det är inte det Johannes menar här nu. Utan du ska bli glad. För att han ser allt. Han vet allt. Och då tänker vi det religiösa sinnet. Det mänskliga sinnet tänker på alla gånger man har gjort fel. När man skällde på frun, när man skällde på sina barn, när man körde för fort, när man gjorde det ena efter det andra negativa. Och sen, åh, Gud se mig. Men sudda ut det ur sinnet idag. För Gud ser dig. Vet du vad? Han älskar dig. Han älskar dig och mig. Och så fortsätter vi. För Gud är större än vårt hjärta. Och han vet allt. Vet du, vad jag säger en sak? Eller ja, jag behöver ju inte fråga det. Jag har ju micken. Men det är ju sådana här predikantgrejer. För nu har vi inte längre, men tidigare hade vi en helikopter till våran hjälp. För att predika evangelium. Framförallt till stamfolkerna. vi hade ett samarbete med en schweizisk organisation som heter Heli Mission. De har 13 helikoptrar på olika platser i världen. Vi hade en i Etiopien. Det är ett fantastiskt redskap. Det är bättre än en cykel. Det är bättre än en motorcykel. Vi kunde åka ut till stamfolket och då gjorde vi så här. Då tar vi helikoptern. Eller ja, vi har ju en pilot som sköter det där. Men får vi åka i helikoptern och så flyger vi in till en bergsplatå där du har ett antal olika byar. De brukar ju finnas på en stam. De brukar vara utspridda på någon plats här och ha ett kluster utav byar. Och så kommer vi med helikoptern och så kör vi runt hela den här bergsplatån och så ett par varv så här, så att vi verkligen skapar en lite uppståndelse. Alla ser oss. Och sen så har vi redan utsett en lite större plats och så drar vi upp helikoptern högt i luften och sen går vi sakta ner så här. Alla vet vart vi landar någonstans. Det som var väldigt intressant, och sen kommer de dit, står vi och väntar, kommer de och så kan vi predika evangelium. Det är en av grejerna vi gör. Det är ganska härligt alltså. Nu har vi tyvärr inte helikoptern längre. Men om du har några miljoner på dig så kan vi köpa en. För vi har fortfarande hangaren. Och vi ber Gud om att vi ska få en ny helikopter. Men den kanske kommer. Men vad som är otroligt, alltså överallt vart vi kom. När du kommer till de här platserna så springer folk, en del blir ju rädda då. Så då springer de in bakom och ska gömma sig bakom en buske, va. Men vi är ju ovanför dem. Så vi ser dem ändå. Och så tänkte jag, så ser Gud oss också. Vi gör allt vad vi kan för att gömma oss bakom en buske, va. Men Gud är ju där, så han ser ju rakt ner. Han ser allt. Och det är positivt. För han ser på dig och mig genom Jesu blod. Rentvättade, fria. Ja. Och sen kommer vers 21 här. Är du med? Mina älskade, säger Johannes till oss, till församlingen, säger han. Och det är ju Guds hjärta som bara kommer ut här och säger, mina älskade, om hjärtat inte anklagar oss, då är vi frimodiga inför Gud. Och vad vi än ber om, det får vi av honom. Till vi håller hans bud och gör det som glädjer honom. Vad har vi för bud? Det är inte de där 10 budorden. Det klarar vi inte av. Utan Jesus sa, ett bud ger jag er. Det är att älska Jesus. Halleluja. Visst är det underbart? Om våra hjärtan inte anklagar oss. Jag tror där är kanske den största obstacle, den största svårigheten som vi har i västerländsk kristendom. Eller där kristendomen har varit under lång tid. Det är att våra hjärtan ofta anklagar oss. För vi går med dåligt samvete. Vi kommer till korta i så mycket. Och vi går med dåligt samvete. Och så när vi går på inför fadern, ja, då står vi där och tänker på. Och djävulen är där och viskar och allt vårat kött kommer ihåg alla våra fel, alla våra brister. När vi gjorde fel, när vi sa fel. Och så kan vi då inte tänka oss att Gud är så god att han kan göra detta för mig. Och så väljer man kanske att tagga ner lite och inte proklamera för mycket, för att man vet att ja, det går ju bra på söndagen, men jag brukar misslyckas framåt tisdag, onsdag igen. Och så taggar man ner i proklamationen. Man taggar ner i att ha den där trosfriskheten. Men, visst är det skönt med men, om våra hjärtan inte fördömer oss, då är vi frimodiga inför Gud. För några år sedan så kom jag till LAX i Kalifornien, till Los Angeles flygplats. Jag ska vara i 3 veckor i Kalifornien och predika. Har ett helt schema med massa möten under veckorna och helgerna. Kommer och flyger ifrån Afrika. Jag har varit online på ett sån här billighetssajt och har fått tag på det i några år sedan nu. Jag fick tag på en medelklassbil, typ Toyota stod det. Toyota Corolla-klass. Och jag fick tag på det för ett väldigt billigt pris. 12,99 om dagen, dollar. Så kanske då 120 kronor om dagen. Billigt att åka omkring i Kalifornien. Ja. Så jag var ganska nöjd med detta dealet som jag hade. Och landar, går till Hertz biluthyrning. Jag har en tid där klockan 8. När jag går in på Hertz-kontoret här, då går jag fram till disken. Alltså det är kaos. Folk står och ropar. Och det är nog 40-50 pers i lokalen. Och jag går fram till disken och den här managern där, eller den som står och jobbar där, är helt genomsvettig och säger: ja, vi har inga bilar. Vi har ingen personal i tvätthallen, så att vi har inga bilar. Och du är nummer 48 i kön, så kan du bara vänta lite. Ja, så det kan jag göra. Och så jag går och hittar en liten soffa som jag sätter mig i. Det är sent på kvällen nu då, och jag är på jetlag. Så att jag sätter mig där, och du vet, har man bott i några år i Afrika så vänjer man sig vid att väntetider är liksom, det är inte 5 minuter utan 1 timme och 2, det går ju, ja, man vänjer sig. Och där sätter jag mig och gör mig lite bekväm i soffan, och ja, vi har ju tidig morgon egentligen på min jetlag, så att jag somnar. Klockan är ungefär 7:30 och jag vaknar, då är hon 12 mitt på natten. Jag har sovit gott, men jag tänker att nu måste jag göra någonting. Så jag går fram till disken och så säger hon: sorry sir. Och då sa jag att ja, sorry sir, it's not good enough. Utan jag vill prata med manager. Och ja, efter ett tag så kommer han då. Och han är helt ifrån sig. Håret åt alla håll. Och så säger han: ja, vi är så ledsna. Och så, ja, men jag hade ju sovit gott och jag var ganska pigg. Så att, alltså, du sa, ta det lugnt. Ge mig en cykel så cyklar jag. Och då drar han ner axlarna. Och så börjar han och gapskratta. Och så sa han: du, sa, vet du, vi har, om du går igenom, går ut där och så går du till höger och så går du igenom grindarna. Där står alla bilar som är otvättade. Ta vad du vill, sa han. Han sa: you can take whatever you want. Och jag vet vad whatever betyder. Så att jag sa: whatever? Ja, sa han. Ta vad du vill, sa. Och vet du, jag hade ju ingen fördömelse i hjärtat. Utan jag var frimodig i mitt hjärta. Och jag gick ut och jag hittar den här Camaro Super Sport Convertible. En stor amerikansk V8 med, vad heter convertible? Det heter väl så här. Ja, det cabriolet heter det ju. Ja. Du, jag hade inte en dugg fördömelse. Jag spratt lite utav glädje. Fy vad kul alltså. Hade jag varit svensk så hade jag sagt, ja men jag kan ta en Toyota Corolla då. Men jag är lite osvensk. Så jag sa, du, jag tar den där pearl white with a black top. Den vita bilen med den svarta suffletten. Halleluja. Ja, det går bra, sa han. För 12,99. Ja, det går bra. Jag ska ju in med min resväska i kofferten, men det gick ju inte. För när man fäller ner taket så finns det ingen plats. Så jag surrar den i baksätet och drar ner fönstren, hittar en country and western kanal på radion. Och jag måste ju bara ner på California Boulevard och göra en California ride, va? I was the king of the road. Halleluja. Du, hade jag sagt, men jag har bara betalat för en Toyota Corolla, då hade jag inte haft en Camaro Supersport. Nu körde jag omkring med en Camaro Supersport för i 3 veckor i Kalifornien. Halleluja. Hade ju inte taket uppe någon gång. Du, här tror jag att vi har lösningen. Om vi säger att Jesus är Herre. Och han är Herre över vad du vill. Vad säger du då? Om våra hjärtan inte anklagar oss. Så är vi frimodiga inför Gud. Och vad helst vi ber om. Whatever you pray for. You can take whatever. Du kan ta vad du vill. För att vad du än ber om, det betyder vad du än ber om. Jesus är Herre. Du, han är Herre över vädret. Han är Herre över sjukdom. Han är Herre över onda andar. Han är Herre över cancer. Han är Herre. Jesus är Herre. Orkar du några vittnesbörd? Förra veckan, alltså innan jag kom till Sverige. Jag är veckovill, men det kanske inte. Vi var i alla fall i en stad som heter Chakiso. Den kampanjen hade vi satsat $30,000 på. Och vi ser nu på väderappen att från torsdag och hela veckan och veckan därefter ösregn varje dag. Oj, 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 oj. Vi har gjort en stor satsning. Vi trodde att vi skulle kunna få in en 60-70 tusen människor på fältet där i Chakiso. En väldigt highly populated, alltså att mycket människor bor i området där. Och vi har jobbat nu i 2 veckor, vi har jobbat i 6 månader för att förbereda. Men 2 veckor för att annonsera kampanjen. På vägen upp, du som följer mig på Facebook, du kanske har sett. Jag tror att vi skrev om det i världen. Nej, det gjorde vi inte. Nej, det var en annan kampanj. Men på vägen upp på torsdagen, det fullständigt öser ner. Du har så mycket vatten, det går över trottoarkanterna. Det är som att vi åker i en flod när vi kör in i staden. Och sen den här torsdagskvällen, jag bara säger att nej, det här går inte. Vi har satt upp hela vår utrustning. Vi har ju nya fina högtalare som vi allt är värt över 1 miljon, 1,5 nästan. Och jag tänker att vår utrustning kommer att bli förstörd. Jag bara ser hur den här intensiva satsningen kommer totalt att gå i spillo. Och så torsdagskvällen i alla fall så möter vi alla pastorerna. Vi har en middag tillsammans. Och så säger jag, vi måste be. Vi måste be att Gud håller sin hand över Chakiso fredag, lördag, söndag. Men också måndag. För att på måndag måste vi packa ner vår utrustning. Så vi behöver 4 dagar med väderuppehåll. Och vi tittar på våra appar och det är ösregn varje dag. Oavsett vilken app vi tittar på. Men vi ber. På fredag morgon så har vi pastorseminarium i en kyrka. Och det är ju såna här plåttak, va. Så jag står och undervisar. Och så plötsligt så börjar det stört regna. Och det regnar så högt så att det överröstar mikrofonen. Och så säger han, nej men nu måste vi sluta och så måste vi be istället. Och så säger jag, vi måste be 4 dagar utav uppehåll. Och vi börjar att be, vet du, och när afrikanerna ber, då överröstar de regnet. Halleluja. De gick igång och vi bad och så ropar vi alla amen. Och det var som att slå på en strömbrytare eller slå av. Regnet sluta. Precis där. Sen kom det några eftersläntare på fredagen och lördagen. Men inte ett möte behövde vi ställa in. Det var lite molnigt, men det regnade inte. Vi sa till molnerna, håll tillbaka regnet, sa vi. Och vi hade fredag kväll, folk började strömma till. Lördag kväll kanske 20 000. På söndagen säger appen ösregn hela dagen. När vi vaknar så skiner solen. Och den sken hela dagen. Det är ju, vi har ju exakt 12 timmars dagar och 12 timmars nätter. Solen går upp klockan 6:15 och den går ner 6:45. Hela dagen lös solen. Vi hade söndag förmiddag, vi hade söndag kväll. Vi hade 40 000 människor på fältet. Halleluja. Gud höll sin hand över Chakiso. Han är herre över vädret. Är du med? Jesus är herre över demoner. Får man säga så i Sverige? Får jag berätta om en demon? Eller kanske många? Det var som berättelsen om mannen bland gravarna. Den här lilla söta flickan, jag har henne på bild på min telefon. Jag kan visa dig sen. En vacker, söt, etiopisk liten flicka. Vet du, hon har en hundkedja runt foten. Föräldrarna visste inte hur de skulle hantera henne. Hon var så totalt... Vad heter det? Insane säger vi på engelska. Alltså hon var mentalt sjuk. Och kunde få bara infall och gå iväg och försvinna. Och för att skydda henne så hade de satt en hundkedja runt hennes högra fot. Och ett lås, en sån här hänglås. Och så hade de bundit henne vid en träd som en hund. Vi har torsdag kväll, vi har fredag, vi har lördag. På söndag morgon, vet du, jag tror att när vi sätter igång och proklamerar att Jesus är Herre. När vi proklamerar evangelium, när vi proklamerar sanningarna som vi har läst om, som vi har predikat idag. När vi proklamerar det,
Då är det ju som att det här mörkret som ligger över staden och hela området, det är som att det är mörkret. Kan du tänka 30 000 människor som ropar Jesus är Herre? 30 000 människor som sjunger att Jesus är Herre? Och du har gjort detta i 4 dagar. Och det är ju som att mörkret bara lyfter. Och alla de ondskans andemakter som har hållit människor fångna måste ju bara ge vika. För när ljuset kommer så måste mörkret då gå. Oj, oj, oj. Så den här lilla flickan, hon vaknar till sig lite grann på söndagmorgonen. Och bara känner att nej, men jag vill bli fri alltså. Och på något sätt så får hon upp den här kedjan ifrån trädet och går med kedjan i handen, sitter fast under foten och så kommer hon till den här lilla lokala kliniken då. Och så säger hon, kan ni hjälpa mig? Och då säger hon, nej det kan vi inte, vi vet inte vad vi ska göra med dig. Men du kan gå till den där kampanjen där borta. Och hon går genom stan med kedjan i handen. Och så kommer hon till våran kampanj på söndag morgon. Halleluja. Tänk, alltså det här är ju, när det gäller, oj, jag vet inte om jag vågar säga. Får jag göra det? Vi är bland vänner. Kör på. Jag tror att vi skulle, om församlingen ställer sig i kraften, i den kraften som vi har, så tror jag att vi skulle kunna tömma psykvården. Och alla dessa deprimerade ungdomar som skär sig och spelar ni in det här? Jag måste ändå säga det. Låt oss kasta ut de onda andarna. Och Jesus är Herre över onda andar. Får man säga så i Sverige? Ja, jag får ta den smällen. Men det är sanningen alltså. Detta är det vi har pratat. Detta är vad jag har pratat om idag. Flickan kommer. Det var någon av ledarna som kände till familjen och visste att hon satt vid det här trädet ute på gården. De tog henne till sidan av plattformen. Det var mitt under lovsången. Jag får mikrofonen och jag helt ovetande om flickan så ställer jag mig upp och så proklamerar jag att Jesus är Herre. Jag proklamerar att han är Herre över alla onda andar. Och vet, när jag gör det så hör jag ett vrål på sidan av plattformen. Och det är bara så här, ett avgrundsvrål. Överröstar våra våldsamma högtalare. Ja. Men jag kunde ju inte avsluta. Jag bara fortsätter. Och sen predikar jag. Och så efter predikan så ber jag. Och då kommer ledarna upp med den här flickan. Kedjan i handen. Du. Hon är helt sane. Helt normal. Och hon får mikrofonen. Och så berättar hon. Jag har suttit kedjad vid ett träd i 7 år. Hon har berättat om hur demonerna har kämpat i hennes sinne och hennes själ. När jag proklamerade att Jesus är Herre, då lämnade demonerna henne. Till och med mamman kommer. Hon är helt klädd i muslimska religiösa kläder. Man ser inte hennes ansikte.
Men hon kommer upp på plattformen och bekräftar att detta är storyn som flickan berättar. Kan du tänka dig? Mina personal kommer med en bågfil och vi sågar upp låset och vi sätter flickan fysiskt fri från kedjan. När jag lyfter kedjan och säger Jesus är Herre över onda andar. Oj, 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 oj. Det var en andlig krigföring i staden som gjorde hela staden skakade alltså. Att det gjorde till och med ont i mina öron när folk ropade i segertjut alltså. Det blev till och med så att en av moskéerna mobiliserade ett gäng grabbar som skulle ta oss alltså. Så att polismästaren fick komma med 6 stycken beväpnade med Kalashnikov och de fick eskortera oss ut ur kampanjen till vårat hotell där vi fick, ja, efter sista mötet på söndag kväll fick vi packa våra grejer och de fick eskortera oss ut ur staden 5 mil. Där sa de adjö. Men vi fick be för soldaterna också.
Halleluja.
Prisat vare Gud. Jesus är herre över vädret. Han är herre över demonerna. Till och med Bibeln säger, till och med demonerna vet det och bävar. Ja. Han är herre över sjukdom. Ska jag berätta en story till? Vilken ska jag ta? Jo, men jag kan ta den här. En pojk, ja, kanske tidig 20, 22 kanske. 2,5 år sedan så hade han gett sitt liv till Gud. Tagit emot Jesus. Kommer från en muslimsk familj. Ett gäng grabbar ifrån moskén blev arga på honom. Slår ner honom. Slår han med piskor, med pinnar och sparkar på honom. Skadade ryggen och han blev lam ifrån midjan och ner. Han har inte gått på 2 år. På lördag förmiddagen på den här kampanjen så sitter han också tillsammans med hundratals andra sjuka och sargade människor. Sitter han på gräset och så ber de tillsammans med Göran Duveskog. Så ber de oss, kan ni gå ner och be för de här som sitter och väntar? Det var som Salomons pelargång va? Där sjuka och sargade i Johannes 4 eller 5 någonstans där. De sitter och väntar på att Guds ande ska vidröra dem. Du vet, vi går ner och så börjar vi lägga händerna på. Jag kommer ihåg killen för han satt med en hoodie på sig. Och då, när jag ber för honom så bara känner att ja, men jag ska rycka bort luvan och så lägga handen på hans hår. Och tänker inte mer på det utan jag går vidare. Och så ber vi för ett mängd olika människor. Kommer tillbaka på kvällen. Och han sitter fortfarande kvar i gräset. Har suttit hela dagen och väntat på sitt helande. Efter predikan så ber jag. Och jag säger, rör dina ben. Stig upp och gå, så. Vet du vad? Han löd. Han ställde sig upp och började gå. Totalt helad i sina ben. Var lite skakig så här. Men han går för första gången på 2,5 år. Och vet ni vad han gör? Han går hem till sin familj. De hade sagt under alla dessa år så har de sagt, du är förbannad bara för att du tog emot den där Jesus. Och nu kommer han hem helad i Jesu namn. 8 utav hans familjemedlemmar kom och gav sitt liv till Gud. Jag säger bara att Jesus är Herre. Han är Herre här idag. Hur många behöver ett mirakel? Hur många behöver ta emot ett mirakel i din fysiska kropp? Kan vi ställa oss upp? Ska vi be? Vet du, jag tror så här. Jag pratade med vår kära broder här. Karl heter du, va? Ja. Han sa, hur kan ni be för alla dessa människor? Nej, det gör vi ju inte. Alltså, vi lägger ju inte händerna på dem. Utan vi bara låter den helige ande ge personlig förbön till var och en. Den samma ande här är här idag. Karl, kan inte du spela lite? Jag tror på mirakler här idag. För att jag proklamerar att Jesus är Herre. Om våra hjärtan inte fördömer oss, då är vi frimodiga inför Gud. Och då kan vi be whatever we want. Vad helst ni ber om, det vill han ge dig. Du är rättfärdig. Det var det hela första lektionen handlade om. Inte genom lagen, utan du är rättfärdig genom nåden. Vi behöver inte rättvisa. Vi behöver nåden. Om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget. Någonting nytt har kommit.